Kapitel 19. Den mindre sorgen. Rand svettades så av ansträngningen att skjortan låg klistrad mot ryggen. Men han behöll rocken på som skydd mot vinden som blåste mot Carhain. Det var minst en timme kvar innan solen skulle nå middagshöjd. Men det kändes redan som om han hade sprungit hela förmiddagen och fått stryk med en påk när han kom fram. Insvept i tomrummet var han bara vagt medveten om sin trötthet. Förnam vagt värken i armarna, skuldrorna och korsryggen och den bultande smärtan runt det ömma ärret i hans sida. Att han alls var medveten om det var ett tydligt tecken på hur illa däran han var. Med kraften i sig kunde han urskilja enskilda blad på ett träd som stod 100 steg bort. Men det som hände med hans egen kropp kunde lika gärna hända någon annan. Han hade sedan ett långt tag tagit in Shaidin genom Angrelen i sin ficka. Statyetten av den tjocke lille mannen. Inte desto mindre var det mycket ansträngande att arbeta med kraften nu. Väva flödena på detta milsvida avstånd. Men likväl var trådarna av stinkande smitta det enda som hindrade honom från att dra in mer, dra in alltihop. Så ljuvlig var kraften, trots smittan. Så trött var han efter att i timmar ha lett kraften utan vila. Samtidigt måste han kämpa hårdare mot Shaidin inom sig, lägga mer styrka på att hindra den från att bränna honom till aska, bränna hans medvetande till aska. Det var allt svårare att hålla undan Shaidins förgörande kraft, allt svårare att motstå lusten att ta in mer, allt svårare att handskas med det han tog in. En otäck nedåtgående spiral, och än skulle det dröja många timmar innan slaget var avgjort. Han torkade svetten ur ögonen och grep tag i plattformens ojämna räcke. Han var nära fullständig utmattning. Och likväl var han starkare än Egwen eller Avienda. Älkvinnan stod och spejade mot Carhain och åskmolnen och böjde sig ibland för att titta genom den långa kikaren. Egwen satt med korslagda ben och ryggen mot en lodrät bjälke som fortfarande hade barken kvar med slutna ögon. Båda såg lika slitna ut som han kände sig. Innan han kunde göra någonting för dem. Inte för att han visste vad det skulle vara. Han visste inte hur man helade. Slog Egwen upp ögonen och ställde sig upp. Hon utbytte några lågmälda ord med Avienda. Men vinden slet bort dem trots att Shaidin skärpte hans hörsel. Sen satte sig Avienda i Egwens ställe och lät huvudet falla tillbaka mot bjälken. Blixtarna fortsatte att skjuta ner ur de svarta molnen runt staden. Men nu var det mycket oftare oregelbundna, kluvna ljustungor än ensamma tjocka lansar. De turades alltså om, lät varandra vila. Det hade varit behagligt om han haft någon som kunnat göra det med honom. Men han ångrade inte att han hade sagt åt Ashmodin att stanna i tältet. Han skulle inte ha anförtrott åt honom att leda kraften, särskilt inte just nu. Vem kunde veta vad han skulle ha gjort om han fått se Rand så här försvagad? Rand vacklade en aning när han vred kikaren för att studera kullarna utanför staden. Nu syntes det sannligen tecken på liv där och död. Vart han än vände blicken såg han strider, ejl mot ejl. 1000 här, 5000 där, svärmande över de trädlösa kullarna och allt för sammangyttrade för att han skulle kunna göra någonting. Han lyckades dock inte hitta kolonnen med kavalleri och pikenerare. 3 gånger hade han sett dem. 1 gång i strid med en 3 gånger så stor ejlstyrka. Han var säker på att de fortfarande var kvar ute på slagfältet. Han kunde knappast hoppas på att Melanrill sent om sidor hade bestämt sig för att lyda hans order. Det hade varit ett misstag att välja den unge fursten bara för att han varit finkänslig nog att bli generad över Wei Ramons uppförande. Men tiden för att träffa ett val hade varit knapp och Rand hade varit tvungen att göra sig kvitt Wei Ramon. Det var ingenting att göra någonting åt nu. Kanske kunde han överlämna befälet åt någon av Carhainierna. Om nu Tyrenierna skulle lyda en Carhainier ens på hans direkta order. Hans blick fångades av en myllrande massa vid den höga grå stadsmuren. De stora järnbeslagna portarna stod öppna. Ailmen stred mot ryttare och spjutbeväpnade män medan folk försökte stänga portarna men misslyckades på grund av trycket från kropparna. Hästar med tomma sadlar och harneskklädda män som låg orörliga på marken en halv mil från porten visade var utbrytningsförsöket hade drivits tillbaka. Ett regn av pilar föll från murarna tillsammans med stora stenar och enstaka spjut som sköt ned med tillräcklig kraft för att genomborra två män eller tre, även om man fortfarande inte såg riktigt varifrån de kom. Men ejlkrigarna gick över sina egna döda, ständigt närmare att tvinga sig in. En snabb överblick visade ytterligare två ejlkolonner på språngmarsch mot portarna, kanske 3000 allt som allt. Han betvivlade inte att även de var Kaladins män. Han kom på sig med att skära tänder. Om Shaido-styrkorna lyckades ta sig in i Carhain skulle han aldrig kunna driva dem norrut. Han skulle få gräva fram dem, en gata i taget, med en mansbillan som vida skulle överstiga den mängd som dött hittills. Själva staden skulle läggas i ruiner, precis som Aeronrod och Tain. Carhainier och Ail rusade om varandra som myror, men han måste göra någonting. Han drog ett djupt andetag och ledde kraften. De två kvinnorna hade skapat förutsättningarna i det att de frambringade åskmolnen. Han behövde inte se deras flöden för att kunna dra nytta av dem. Gnistrande silverblå blixtar slog ner bland ejlkrigarna. En gång till och igen, lika fort som man kunde klappa händerna. Rand ryckte undan huvudet och blinkade bort de lysande linjerna som fortfarande tycktes korsa hans synfält. När han åter såg genom det långa röret låg Shaido-krigare fallna som vete efter en lie där blixtarna hade träffat. Också närmare portarna bred sig män och hästar på marken och vissa rörde sig inte alls. Men de oskadda släpade de sårade mot portarna som började stängas. Hur många hinner inte tillbaka i tid? Hur många av mina egna dödade jag? Den kalla sanningen var att det inte spelade någon roll. Det hade varit nödvändigt och nu var det gjort. Och det var tur. Han kände avlägset hur knäna darrade. Han måste handla med urskiljning om han skulle hålla ut resten av dagen. Han kunde inte längre slå vilt överallt utan fick leta upp de platser där han verkligen behövdes, där han kunde. Åskmolnen var bara samlade ovanför staden och kullarna i söder, men det hindrade inte en blixt från att skjuta ner ur den klara, molnfria himlen över tornet och med ett öronbedövande dån slå ner bland spjutjungfrurna som var samlade nedanför. Rands hår reste sig i den laddade luften och han stirrade förbluffat. Han hade känt blixten också på ett annat sätt, förnummit en väv av Shaidin som den var skapad med. Så Ashmodin blev frestad även nere i tältet. Det fanns emellertid ingen tid för tankar. Likt snabba slag på en väldig trumma följde blixtarna varandra i rask takt genom spjutjungfrunas led tills den sista slog mot tornets bas och skickade iväg spillror stora som armar och ben. När tornet långsamt började luta kastade sig Rand mot Egwene och Avienda. På något sätt lyckades han fånga in dem med en arm medan han krokade den andra runt en bjälke i den del av plattformen som nu var längst upp. De stirrade storögt på honom och öppnade munnarna. Men det fanns lika lite tid för att tala som för att tänka. Timmertornet välte och störtade med ett brak ner genom trädgrenarna. En kort stund trodde han att de skulle dämpa fallet. Med en skarp smäll knäcktes bjälken som han höll sig fast i. Marken rusade mot honom och slog all luft ur hans lungor. Ögonblicket innan de båda kvinnorna kom ner ovanpå honom. Mörkret sänkte sig över honom. Långsamt återfick han medvetandet. Har grävt upp oss som ett klippblock och rullat oss ner för en brant i nattens mörker. Det var Aviendas röst, låg, som om hon talade för sig själv. Det var någonting som rörde sig på hans ansikte. Du har tagit ifrån oss vad vi är, vad vi var. Du måste ge oss någonting i gengäld, någonting att vara. Vi behöver dig. Det som rörde sig saktade in, blev mjukare. Jag behöver dig. Inte för min egen skull, det måste du förstå. För Elaines. Mellan henne och mig är det nu som det är. Men jag ska överlämna dig till henne, det ska jag. Om du dör ska jag bära din döda kropp till henne. Om du dör. Han slog upp ögonen och en kort stund stirrade han och Avienda på varandra, nästan näsa mot näsa. Hennes hår var alldeles oredigt, huvudduken var borta och på kinden hade hon en svullnad som tonade i violett. Hon rätade stelt på sig, vek ihop den fuktiga blodfläckade trasa hon höll i och började badda hans panna med betydligt hårdare hand än förut. Jag har inga planer på att dö, sa han, men egentligen var han inte alls så säker. Tomrummet och Saidin var borta, naturligtvis. Blotta tanken på hur han förlorat dem fick honom att rysa. Det var rent tur att inte Saidin hade sköljt bort hela hans medvetande under detta sista ögonblick. Han stönade, bara han tänkte på att gripa urkällan igen. När han inte längre hade tomrummet som skydd kände han varje verkande muskel, varje blåmärke, varje skråma i hela dess kraft. Han var så trött att han hade kunnat somna på ögonblicket om han inte haft så ont. Då var det lika bra att han hade ont, för han fick verkligen inte sova, inte på länge än. Han stack handen innanför rocken, kände på sidan och torkade förstulet blodet av fingrarna på skjortan innan han drog fram handen igen. Det var inte att undra på att det halvläkta såret gick upp efter ett sånt fall. Det verkade inte som om han blödde så farligt, men om spjutjungfrurna såg det, eller Egwene, eller till och med Avienda, skulle han kanske få kämpa emot för att de inte skulle släpa iväg honom till Moraine för att helas. Det fanns för mycket som han måste göra för att kunna tillåta det. Att bli helad utöver allt det andra skulle vara som att få en knölpåk i skallen. Och dessutom fanns det tveklöst de som behövde Moraines omsorger långt bättre än han. Med en grimas och ett tillbakahållet stön kom han på fötter, med endast en aning hjälp från Avienda, och glömde genast sina skador. Charlin satt på marken intill dem, och Egwene la förband om ett blodigt sår i hennes huvud, ilsket muttrande för sig själv för att hon inte kunde hela. Den vithåriga spjutjungfrun var emellertid inte den enda som var sårad, och långt ifrån den som råkat värst ut. Överallt var kvinnor i Cardin Shore i färd med att täcka över de döda med filtar eller sköta om dem som bara blivit brända. Om nu bara var ett ord som gick att använda om brännsår orsakade av blixtar. Förutom Egwenes muttrande var det nästan tyst på kullen. Inte ens de sårade kvinnorna lät höra mer än hesa andetag. Timmertornet gick knappt att känna igen längre. Dess fall hade inte skonat jungfrurna utan brutit både armar och ben och slitit upp stora sår. Han såg en spjutjungfru vars gyllenröda hår hade nästan exakt samma nyans som Elaines, just som filten las över henne. Hennes nacke var vriden i en orimlig vinkel och de uppspärrade ögonen var glasartade. Jolien, en av de första som hade korsat drakmuren för att söka han som kommer med gryningen. Hon hade tagit sig till Tears klippa för hans skull, och nu var hon död för hans skull. Du har då lyckats bra med att hindra spjutjungfrurna från att komma till skada, tänkte han bittert. Han kunde fortfarande känna blixtarna, eller snarare resterna efter deras flöden. Det gick att följa väven, även om den höll på att blekna, ungefär som när blixtljuset etsat sig in på hans näthinnor förut. Till hans förvåning visade det sig att spåret ledde västerut, inte mot tälten. Med andra ord hade det inte varit Ashmodin. Shamel, han var säker på det. Det var Shamel som hade legat bakom angreppet i Jangai-passet, liksom piraterna och räderna i Tyr. Och nu hade Shamel gjort detta. Han blottade tänderna i en vild grimas och hans röst var en sträv viskning. Shamel, Han insåg inte att han hade tagit ett steg framåt förrän Avienda tog honom i armen. Nästa ögonblick hade Egwene gripit hans andra arm och de båda kvinnorna höll fast honom som om de tänkte plantera honom i marken. Var nu inte en fullständig fårskalle, sa Egwene. Hon hajade till inför hans blick men släppte inte taget. Hon hade knutit hucklet om huvudet igen, men trots att hon försökte kamma sig med fingrarna var håret fortfarande ett enda virvar och både blusen och kjolen var täckta av damm. Vem det än var som gjorde det här, varför tror du att han väntade så länge? Väntade tills du säkert var utmattad? Därför att du skulle vara ett lätt byte om han inte lyckades döda dig och du satte efter honom. Du kan knappt stå på benen. Avienda var lika ovillig att låta honom gå och hon såg honom stint i ögonen. Du behövs här, Randall Thor. Här, Kar Akarn. Vilar din heder i att döda denne man eller hos dem som du har fört till detta land? En ung ejlman kom springande mellan spjutjungfrorna. Han hade tjofon runt axlarna och svängde ledigt spjut och sköld i sina händer. Om han blev förvånad över att finna Rand fasthållen av två kvinnor så visade han det i varje fall inte. Han såg på resterna av det krossade tornet och de döda och sårade med en antydan till nyfikenhet, som om han undrade hur det hade gått till och var fiendens döda kunde vara. Han satte spjutspetsarna mot marken framför Rand och sa: "Jag är Seyrin av Shorars sept i Tomarnells klan." "Jag ser dig, Seyrin," svarade Rand lika formellt. Det var inte lätt när två kvinnor höll fast honom som om man skulle försöka springa ifrån dem. "Harn av Tomanells klan sänder bud till Kara Karn. Klanerna i öster rör sig mot varandra, alla fyra. Harn ämnar sluta sina styrkor till Jerick och har sänt bud till Arim att sluta sig till dem." Rand drog ett försiktigt andetag och hoppades att kvinnorna trodde hans grimas berodde på nyheterna. Det brände i sidan och han kände hur blodet sakta spred sig ned längs skjortan. Det skulle alltså inte finnas någon som kunde tvinga Kaladin norrut när Shaido-krigarna gav upp. Om de nu skulle ge upp. Än så länge hade han inte sett några tecken på det. Varför var Miagoma och de andra i färd med att samla sina styrkor? Om de ämnade vända sig mot Rand tjänade deras rörelse bara till att förvarna honom. Men om de verkligen tänkte anfalla honom skulle de vara fler än Harn, Derrick och Arim. Och om Shaido-styrkorna höll ut tillräckligt länge och de fyra klanerna bröt igenom. Över kullarna kunde han se att det hade börjat regna över staden nu när Egwene och Avienda inte längre styrde vädret. Det skulle hämma båda sidor. Det var inte säkert att de båda kvinnorna skulle kunna återta kontrollen på detta avstånd om de var så illa däran som de såg ut. Säg till Harn att göra vad han måste för att hålla dem från ryggen på oss. Ung som han var för övrigt ungefär lika gammal som Rand, höjde Seyrin ena ögonlocket i förvåning. Naturligtvis. Harn skulle inte göra någonting annat, och det visste Seyrin. Han väntade bara tillräckligt för att försäkra sig om att Rand inte hade någonting mer att meddela. Sen sprang han iväg ner för kullen, lika snabbt som han hade kommit. Han ville säkerligen komma tillbaka så att han inte missade mer än nödvändigt av striden. Kanske hade den redan börjat, där borta i öster. "Jag behöver någon som hämtar Jadin," sa Rand när Seyrin hade pilat iväg. Om han försökte gå till fots skulle han verkligen behöva hjälp för att stå upprätt. De båda kvinnorna var inte alls lika varandra och likväl lyckades de se misstänksamma ut på nästan exakt samma sätt. Den där minen måste vara någonting som alla flickor fick lära sig av sina mödrar. "Jag tänker inte ge mig iväg efter Shamael. Inte ännu. Jag måste komma närmare staden." Han nickade mot det fallna tornet. Det var den enda gest han kunde göra så länge de höll fast honom. Mäster Tovere kanske skulle kunna rädda linserna från kikarna, men av själva tornet fanns det inte kvar så mycket som tre hela stockar. Han skulle inte kunna få någon ny utkiksplats idag. Egwen var uppenbarligen vankelmodig, men Avienda tvekade knappt innan hon sa åt en ung jungfru att gå till Guy Shine och att hämta Dis, vilket Rand inte hade räknat med. Egwen började borsta av sig dammet medan hon muttrade tyst, och Avienda hade någonstans hittat en elfenbenskam och en ny huvudduk. Trots fallet såg de redan betydligt mindre tilltuffsade ut än han. Deras ansikten var fortfarande märkta av trötthet, men så länge de alls kunde leda kraften skulle de kunna göra nytta. Det fick honom att stanna upp. Tänkte han aldrig längre på folk annat än för att fundera på hur han kunde använda dem? Han borde kunna ge de båda kvinnorna samma trygghet som de haft uppe i tornet. Inte för att tornet hade visat sig vara särskilt tryggt, men den här gången skulle han sköta saken bättre. Charlin ställde sig upp när han närmade sig. Hon hade en hetta av vita algårdebandage lindade om gässan med en krans av vitt hår längst ner. Jag tar mig närmare staden, sa han, där jag kan se vad som händer och kanske göra någonting åt det. Alla som är sårade måste stanna här tillsammans med tillräckligt många jungfrur för att skydda dem om det skulle behövas. Se till att det blir en stark vakt, Salin. Jag behöver bara ha en handfull med mig, och det vore ett dåligt sätt att återgälda den ära spjutjungfrun har visat mig om jag låter deras sårade bli slaktade. Det borde hålla de flesta av dem borta från striden. För att de som följde honom inte heller skulle bli inblandade fick han själv undvika striden. Men så som han kände sig nu skulle inte det bli någon större börda. Jag vill att du stannar här och...
Jag tillhör inte de sårade, sa hon stelt. Och efter en kort tvekan nickade han sakta. För all del. Han betvivlade inte att hennes skada var allvarlig. Men lika lite betvivlade han att hon var av segt virke. Och om hon stannade skulle han kanske få någon som Enaila som ledare för sin livvakt. Att bli behandlad som en bror var inte tillnärmelsevis lika irriterande som att bli behandlad som en son, och han var inte på humör att låta sig utsättas för det senare. Men jag litar på att du ser till att ingen som är sårad följer med. Jag kan inte kosta på mig att ha med någon som sinkar mig eller måste lämnas kvar. Hon nickade så snabbt att han var övertygad att hon skulle förmå varje jungfru med så mycket som en skråma att stanna kvar. Utom hon själv naturligtvis. Den här gången kände han ingen skuld över att utnyttja någon. Jungfrurna hade valt att bära spjutet, men de hade också valt att följa honom. Kanske var följa inte riktigt rätt ord med tanke på vad de gjorde ibland, men det förändrade inte saken. Han vare sig kunde eller ville beordra en kvinna att gå ut för att möta döden, och det var hela saken. Faktum var att han hade väntat sig något slags protest tidigare. Han var bara tacksam över att den uteblivit. Jag måtte vara mer förslagen än jag trott. Två vita Guy Shine anlände med Jadin och Dis, och bakom dem kom fler med famnarna fulla av förband och salvor. Över axlarna bar de mängder av vattenflaskor, och de anfördes av Sorilea och ett dussin andra visa som han hade träffat. Han kände på sin höjd hälften av dem till namnet. Det var helt klart Sorilea som bestämde, och strax hade hon sett till att såväl Guy Shine som de andra visa var i färd med att sköta om de sårade jungfrurna. Hon såg på Rand, Egwen och Avienda, trutade tankfullt med munnen och var uppenbarligen av åsikten att alla tre såg tillräckligt medfarna ut för att också behöva vård. Hennes blick räckte för att Egwen skulle klättra upp i sadeln med ett leende och en nick åt den åldriga visa. Men om Sorilea vetat mer om ridning skulle hon ha insett att Egwens stela, klumpiga rörelser inte var som de skulle. För Aviendas del var det ett tydligt tecken på hur medtagen hon var att hon utan minsta protest lät Egwen dra henne upp bakom sadeln. Också hon log mot Sorilea. Rand bet ihop tänderna och tvingade sig själv upp med en enda mjuk rörelse. Protesterna från hans verkande muskler begravdes under en våg av smärta från sidan, som om han fått ett nytt hugg där, och det tog en minut innan han förmådde andas igen, men han visade det inte. Egwene red fram till Jadin tillräckligt nära för att viska: om du inte kan sitta upp bättre än så, Randall Thor, så borde du kanske glömma bort att rida på ett tag. Evianas min var outgrundlig, men hon hade blicken fäst vid hans ansikte. Jag såg också hur du satt upp, sa han tyst. Du borde kanske stanna här och hjälpa Sorilea tills du känner dig bättre. Det fick tyst på henne, även om hennes läppar kröktes i en sur grimas. Evianda gav Sorilea ännu ett leende. Den ålderstigna visa hade inte tagit blicken från dem. Rand manade sin apelkastade springare ner för kullen i trav. Varje steg sände en stöt genom hans kropp och fick honom att dra in luften mellan hårt sammanbitna tänder. Men han hade en god bit att färdas och kunde inte nöja sig med skritt. Dessutom hade Sorileas granskning börjat gå honom på nerverna. Dees sällade sig till Jadin innan han hunnit mer än 50 steg ner för den överväxta sluttningen. Och efter ytterligare 50 fick de sällskap av Shalin och en ström av spjutjungfrur. Några av dem sprang fram för att placera sig som förtrupp. De var fler än han hade hoppats på, men det borde inte behöva spela någon roll. För att göra det han måste skulle han inte behöva komma särskilt nära själva striden. De skulle stanna hos honom i trygghet. Redan att gripa Shaidin var en ansträngning, trots att han gjorde det genom sin angreel. Och kraftens blotta tyngd tycktes trycka honom värre än någonsin, samtidigt som smittan kändes starkare. Tomrummet skärmade åtminstone av honom från hans egen smärta, i varje fall till en del. Och om Shamel försökte göra någonting igen, han manade på Jadin. Vad än Shamel gjorde så hade han själv sitt eget arbete att utföra. Regnet droppade från brättet på Mats hatt och med jämna mellanrum fick han sänka kikaren och torka av linsen i änden. Skyfallet hade avtagit under den senaste timmen, men det glesa grenverket ovanför gav inget skydd överhuvudtaget. Hans rock var genomblöt sedan länge och pricken slokade med öronen. Hästen såg ut som om den inte tänkte röra sig ur fläcken, hur en match stötte hälarna i dess sidor. Han visste inte säkert vilken tid det var på dagen. Någonstans på mitten av eftermiddagen trodde han. Men trots att regnet avtagit hängde de mörka molnen kvar och skymde solen från den plats där han befann sig. Å andra sidan kändes det som om det gått 3 eller 4 dagar sedan han red ner för att varna tyrenierna. Han var fortfarande inte riktigt säker på varför han hade gjort det. Det var åt söder han spanade och det han sökte efter var en väg ut från slagfältet. En väg ut för 3000 man. Minst så många var fortfarande i livet. Fast de hade inte någon aning om vad han hade i tankarna. De trodde att han sökte efter ännu en strid åt dem. Men de 3 som de redan hade utkämpat var redan för många, som Mert såg på saken. Han trodde att han skulle kunna fly undan på egen hand nu, så länge han bara höll ögonen öppna och tanken klar. 3000 man däremot drog till sig uppmärksamhet var de än drog fram. Och när mer än halva styrkan var till fots rörde de sig inte snabbt. Det var därför han befann sig på denna gudsförgätna kulle och det var därför alla tyrenierna och karheinierna var inträngda i den långa smala sänkan mellan denna höjd och nästa. Om han helt enkelt red sin väg. Han satte kikaren till ögat igen och blängde mot de glest skogsklädda kullarna i söder. Här och där fanns det skogsdungar, en del av dem tämligen stora, men huvudsakligen bestod terrängen även här av buskar och gräs. Han hade arbetat sig tillbaka österut, utnyttjat varenda skreva som var djup nog att dölja en mus och fört med sig truppen ut ur den trädlösa terrängen och in i skydd av träden. Bort från dessa fördömda blixtnedslag och eldklot. Han var inte säker på vilket som var värst. De eller när marken plötsligt exploderade utan påtaglig anledning. Trots alla sina ansträngningar hade han funnit att striderna hela tiden följde efter honom. Det verkade som om han aldrig kunde komma ur deras centrum. Var är min förbannade tur nu när jag verkligen behöver den? Han var en fullständig idiot som stannade kvar. Bara för att han lyckats hålla de andra i liv så här pass länge betydde inte det att det skulle fortsätta så. Förr eller senare skulle tärningarna visa den svartes ögon. Det är de som är soldater, bränner mig. Jag borde rida härifrån och låta dem sköta sitt arbete. Men han fortsatte att leta, spanade över de skogsklädda kullarna och åsarna. De gav skydd åt Kaladins ejlstyrkor likväl som åt honom, men här och där kunde han se dem. Alla var inte inblandade i regelrätt batalj, men varenda en av styrkorna var större än hans, varenda en befann sig mellan honom och säkerheten i söder, och han hade ingen möjlighet att se vilken sida de var på förrän det var för sent. Ejlkrigarna själva kunde tydligen avgöra det på ett ögonblick, men det hjälpte inte honom. Någon mil bort såg han några hundra figurer i Cairn Shor som sprang åtta i bredd på väg österut. De kom just upp på ett krön där ett halvdussin läderbladsträd utgjorde en dålig ursäkt för en dunge. Innan de i täten han började springa ner för andra sidan slog en blixt ner mitt bland dem och fick både män och jord att fara åt alla håll. Pricken darrade inte ens när smällen nådde Mert. Vallacken hade blivit van vid närmare nedslagen så. Några av de fallna krigarna tog sig linkande på fötter och sällade sig omedelbart till dem som klarat sig, vilka nu snabbt kontrollerade de orörliga gestalterna på marken. De la ett knappt dussin över axlarna, inte mer, innan de alla rusade ned från höjden, tillbaka åt samma håll som de kommit. Ingen stannade upp för att titta på kratern. Mert hade sett dem lära sig denna läxa. Att vänta var bara att be om ännu en silverglänsande lans ur molnen. Det dröjde inte många ögonblick förrän de var utom synhåll, frånsett de döda. Han vred kikaren österut. Några få mil åt det hållet sken solen. Det borde ha gått att se timmertornet sticka upp ovanför träden. Men det var ett tag sedan han hade kunnat hitta det. Han kanske tittade på fel ställe. Det spelade ingen roll. Blixtarna måste vara Rands verk, liksom allt det andra. Om jag kan komma tillräckligt långt åt det hållet. Då skulle han vara tillbaka där han började. Även om det inte var Taverans dragningskraft som fick honom att återvända, skulle det inte bli lätt för honom att ge sig iväg igen. Inte när väl Moraine hade fått reda på hans flyktförsök. Och han måste tänka på Melindra. Han hade aldrig hört talas om någon kvinna som inte blev gramse när en man försökte smita ur hennes liv. Medan han sakta sökte av horisonten med kikaren på jakt efter tornet, fattade en slänt med spridda läderbladsträd och pappersbarksträd plötsligt eld. Alla träden förvandlades till facklor, alla på samma gång. Han sänkte långsamt det mässingsinfattade röret. Han behövde knappast kikaren för att se elden och de grå rökmolnen som redan stod likt en tjock pelare upp mot himlen. Han behövde inte hjälp för att känna igen kraftens verk när han såg det. Inte den här gången. Hade Rand slutligen halkat över i vansinnet? Eller så kanske Avienda till sist hade fått nog av att tvingas vistas i hans närhet. Förarga aldrig en kvinna som kan leda kraften. Det var en regel som Mert sällan lyckades följa, men han försökte. Spara kvickheten åt någon annan än dig själv, tänkte han surt. Han försökte bara låta bli att tänka på det tredje alternativet. Om inte Rand slutligen hade blivit galen, och Avienda, eller Egwene, eller någon av de visa bestämde sig för att göra sig kvitt honom, så var det någon annan som la sig i händelseutvecklingen. Han kunde lägga ihop två och två utan att få det till fem. Kärmel. Där visade det sig vad den utvägen var värd. Den ledde inte ut ur någonting. Blod och förbannad aska. Vad har hänt med min? En torr trädgren knäcktes under någons fot bakom honom och han reagerade utan att tänka.
Med knäna snarare än tyglarna vände han pricken i en snäv cirkel samtidigt som han får ut med det svärdklingade spjutet som vilat över hans sadelknapp. Estin spärrade upp ögonen och tappade nästan hjälmen när den korta klingan stannade strax innan den skulle ha huggit hans huvud i tu. Regnet hade dragit ner håret i ansiktet på honom. När Lechin, också han till fots, flinade åt den andra Tyreniens situation med en blandning av förskräckelse och löje. När Lechin var en bred kar med fyrkantigt ansikte. Den andra som ledde det tyrenska kavalleriet efter Melanrill. Talmanes och Derrid var också där, som vanligt ett steg bakom och som vanligt med uttryckslösa ansikten under de klockformade hjälmarna. De fyra hade lämnat sina hästar längre in bland träden. Det kommer ejlmän rakt mot oss, Mert, sa Nellechin när Mert drog undan det korpmärkta spjutet. Ljuset bränner min själ om de är färre än 5000. Också det fick honom att flina. Jag tror inte att de vet att vi väntar på dem här. Estin nickade kort. De håller sig i dalarna och sänkorna, gömmer sig för... Han sneglade mot molnen och rös. Han var inte ensam om sin oro för vad som kunde komma ur himlen. De andra tre följde hans blick. Hur som helst är det uppenbart att de tänker passera där Jareds män befinner sig. Han fick faktiskt en ton av respekt i rösten när han nämnde pikenerarna. Förvisso motvillig och inte särskilt stark, men det var svårt att se ner på någon som hade räddat livet på henne några gånger. De kommer att vara mitt bland oss innan de ser oss. Underbart, sa Mert. Det är förbanne mig helt underbart.